Film nummer ett handlar om nätfiske och skadlig kod. Nätfiske, eller phishing som det också kan kallas, kan vi bli utsatta för både som privatpersoner och som företagare. Skadlig kod pratas det också en del om, något som vi ska akta oss för. Men vad är egentligen skadlig kod och hur skyddar vi oss mot nätfiske? Vi frågade Karin Lindström som arbetar på CERT-SE. Computer Emergency Response Team Sverige om detta och vad man behöver tänka på och göra för att inte bli lurad.
Hej och välkommen till den här frågestunden. Under informationssäkerhetsmånaden oktober genomför MSB tillsammans med polisen och över 20 andra samarbetspartner informationssäkerhetskampanjen Tänk säkert. Syftet är att vi ska öka medvetenheten om risker och försöka skydda allmänhet och företag mot incidenter som kan vara väldigt allvarliga för både privatpersoner och allmänhet. De tre temana för det här året är nätfiske och skadlig kod, digital identitet och bli säkrare på nätet. Och det här är ju inte helt självklart vad det är. Därför har vi bjudit in Karin Lindström som arbetar på CERT-SE via MSB. CERT-SE, Computer Emergency Response Team, som hanterar och förebygger IT-incidenter i Sverige.
Yes.
Välkommen hit!
Tack så mycket!
Du, det här med skadlig kod, vad är det egentligen?
Ja, men skadlig kod, det är en programvara som används för skadliga syften. Till exempel genomföra cyberangrepp då. Och det kan vara allt från enklare skript till mer avancerade programvaror.
Så. Och skript är en liten kodsnutt?
Ja, precis. Ja. Exakt. Och den här skadliga koden, den kan ju spridas på olika sätt. Den kan till exempel spridas via webbsidor. Den kan spridas via nätfiske då, som vi ska prata om. Och sen så kan den också spridas genom att angriparna utnyttjar tekniska sårbarheter i uppkopplade enheter.
Mm.
Och ja, men skadlig kod kan vara ganska svår att upptäcka för användare så.
Mm.
Och det är ju för att de här angriparna, de vidtar ganska långtgående åtgärder för att dölja den här koden och dess skadliga egenskaper och funktioner helt enkelt.
Mm. Vad vill man med det här? Varför gör människor det här?
Ja, men syftet är ju olika former av cyberangrepp och ta sig in i olika system och så. Så att det kan ju vara initiala steg av att liksom utföra cyberangrepp eller andra dåliga saker då i företag, organisationers, privatpersoners nätverk.
Mm. Nätfiske nämner du också.
Mm.
Vad är det då?
Ja, men nätfiske är en metod som cyberbrottslingar använder sig av för att genomföra bedrägerier eller också initiala steg till cyberangrepp då.
Mm.
Och det som många kanske tänker på när man tänker på nätfiske är ju bedrägliga mejl då med så här lockande rubriker som manar till att man ska klicka på något och så. Och det är ju kanske den vanligaste typen av nätfiske. Och många av de mejlen fastnar ju förhoppningsvis i din spamminkorg så. Men det finns ju mer sofistikerat nätfiske också. Och de typerna av nätfiske anpassar sig mer till mottagarens sammanhang och kan vara lite svårare att upptäcka då.
Mm. Hur kan det påverka mig som privatperson om jag blir utsatt för nätfiske till exempel?
Ja, men de här bedrägerierna då kan ju leda till att man förlorar stora summor pengar. Men sen kan det ju också leda till att man blir av med känslig data. Att man utsätts för ett informationsläckage eller utpressningsvirus då. Det kanske är vanligare för företagare, men för privatpersoner så kan det ju vara en fråga om att man förlorar pengar helt enkelt.
Mm.
Och blir pressad på att betala pengar till en bedragare då.
för att få tillbaka sin data.
Exakt. Och viktigt att poängtera då i det läget är ju att man aldrig ska gå en bedragare till mötes eller betala några pengar.
Varför ska man inte det?
Även de här grupperna eller aktörerna går ju liksom inte att lita på, så att du betalar är ingen garanti att du får tillbaks din data. Det finns tyvärr former av dubbelutpressning också där man har betalat och sen återkommer liksom bedragarna och vill ha mer betalt helt enkelt. Så betala aldrig.
Nej. Men vad ska man göra då om man har drabbats?
Ja, men det första man behöver göra är ju att försöka begränsa skadan och stoppa själva angreppet eller bedrägeriet. Så det är ju lite olika beroende på vad som har hänt, och processen kan ju se lite olika ut för privatpersoner eller företag. Men ett första steg är ju att koppla ur den enheten som har blivit drabbad från internet. Så.
Och med enheter menar du...
Allt som är uppkopplat egentligen, som man tror är angripet då. Det kan ju vara en dator, en mobil, ja, vad som helst som är uppkopplat till internet och där man tror att liksom själva angreppet har ägt rum. Mm. Och i vissa lägen så kan det vara bra att bara isolera allt när man inte vet.
Okay.
Sen är det ju viktigt att ta tillbaka kontrollen från själva angriparna. Så det är ju ett sätt att börja med det. Och sen liksom göra en steg för steg plan. Vad behöver jag göra nu? Och få en bild av situationen och liksom tänka igenom steg för steg vad man ska göra. Och i vissa fall så behöver man kanske ta hjälp av en leverantör eller av myndigheter.
Mm.
Om du som privatperson har blivit utsatt för bedrägeri så kan du kontakta din bank till exempel. Och också väldigt viktigt är ju att polisanmäla alla bedrägerier.
Varför ska man polisanmäla?
Ja, men det är viktigt på flera sätt. Dels för att polisen ska få kännedom om de här bedrägerierna. Och ju fler som anmäler, desto mer resurser kan ju läggas på liksom, de här formerna av bedrägerier som ändå är väldigt, väldigt stora idag. Så jag tänker att det är en resursfråga också att visa på att så här mycket bedrägerier sker via internet då.
Man kan ju tänka sig att om en privatperson blir av med pengar till exempel, så kanske det är en betydligt större sak för personen i sig än för samhället så att säga.
Mm, mm. Absolut.
Men hur kan man skydda sig då mot?
Ja, men att vara uppmärksam och vidta vissa tekniska åtgärder räcker ju ganska långt. Alltså många lyckade bedrägerier eller cyberangrepp börjar ju med ett oförsiktigt klick.
Mm.
Så ditt beteende är ju väldigt viktigt och ett av de största skydden som du har. Och ett säkert beteende då på internet, det kan ju till exempel vara undvik skumma delar av internet. Ett bra tips.
Mm.
Och sen såklart, var misstänksam mot erbjudanden som låter för bra för att vara sant. Alltså eftertanke tar dig långt. Och det kan ju också vara att du får ett mejl från ett företag eller organisation som du har kontakt med, men du tycker ändå att så här, ja, det verkar lite något som inte stämmer riktigt. Då kan man ju till exempel ta kontakt med det företaget på andra sätt. Alltså kontakta kundtjänst eller få tag i företaget på något annat sätt och fråga: jag har fått det här mejlet, är det här ett riktigt mejl? Så har man liksom säkerställt det.
Och då kanske man inte ska ta kontaktuppgifterna som finns i det, precis.
Nej, precis. Nej. Utan sök på annat ställe. Sök på någon webbsida eller ring. Mm. Så har man liksom kollat dubbelt så. Och sen en sak som är väldigt viktigt, det är ju att ta sig tid. För såna här bedrägliga mejl, de vill ju ofta lägga in någon slags, att det är bråttom, att du måste agera snabbt. Så alla sådana uppmaningar till att det är viktigt att du gör något nu så är en källa till misstanke. För att de här bedragarna vill att du ska bli stressad och tänka, oj, jag måste klicka fort och sådär. Så alla sådana där det är någon uppmaning om att du liksom ska göra något hastigt, det är en röd flagga då. Så att det är en viktig del också.
Mm. Mm. Ta det lugnt.
Precis. Sen finns det ju lite tekniska åtgärder, vi ska ta dem också.
Ja.
Som privatperson då, så är det ju bra att ha någon form av antivirus på sin dator. Och sen så alla dina uppkopplade enheter, se till att installera säkerhetsuppdateringar på dem när de kommer. Och sen det tredje är ju att inte använda produkter som inte kan ta emot säkerhetsuppdateringar längre för att de är för gamla. Så kallade end-of-life-produkter då.
Ja, just det. Mm. Och det kan vara både fysiska saker och programvaror.
Ja, precis. Mm. Ibland så när programvaror eller telefoner eller sådär blir för gamla så slutar ju liksom leverantören då. Och skicka ut uppdateringar. Och det är det som är en end-of-life-produkt då. Mm. Och sådana bör man inte ha uppkopplade helt enkelt.
Nej.
Så. Men det är ju privatpersoner. För företagare är ju såklart viktigt att vidta grundläggande IT-säkerhetsåtgärder i sin IT-miljö. Och ha en incidenthanteringsrutin på plats.
Mm. Vad menar du med det?
En incidenthanteringsrutin är en rutin för vad man ska göra när det blir en större incident. Och den kan vara mer eller mindre omfattande. Men så att man liksom har en plan för vad man gör. Vem ska göra vad? Vem har mandat att besluta vad? Det kan också vara att man har en plan för vilka roller man behöver bemanna. Den kan inrymma ganska mycket egentligen. Jag skulle väl rekommendera att den börjar med att liksom, att man sätter sig och spaltar ner vad är det som har hänt och vad ska vi göra i vilka steg och så.
Mm.
Men det finns lite olika. Vi har en sån process på cert.se som man kan kika på om man vill.
Mm.
Den har 5 steg då. Och den här processen kan man med fördel öva också innan det väl händer något. Så är man mentalt förberedd då.
Men jag tänker att många småföretagare, kanske man är ensam eller bara några stycken.
Mm.
Vad gör man då om man inte...
Man kan öva i alla fall, tänker jag. Och det kan man ju göra som privatperson också. För som sagt, är man mentalt förberedd så... hanterar man säkerligen det bättre när det väl händer någonting. För att man i sitt huvud har liksom övat de här stegen. Så man kan också som småföretagare eller som enskild individ sätta sig ner och tänka, vad skulle jag göra om jag drabbas av ett bedrägeriförsök eller ett intrång eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så det kan man göra även om man inte är en stor organisation.
Kan det vara en idé att ha kopior på informationen?
Det kan vara en väldigt bra idé, särskilt då för företag, att ha backuper. Och då säger jag backuper.
Mm.
Det ska man ha. Och de backuperna bör ju finnas någonstans där angripare inte kan komma åt dem då. Och man kan också testa sina backuprutiner med jämna mellanrum, att man kommer åt och att det funkar liksom. Så det bör man ha.
Hur ofta bör man göra en backup?
Det är nog upp till varje företag och bestämma det då. Men ett par gånger om året i alla fall.
Har du 3 säkra tips?
Ja, men det har jag absolut. Det första är ju vara uppmärksam och försiktig på internet. Det är tips 1. Tips nummer 2 är att vidta grundläggande säkerhetsåtgärder. Och tips nummer 3, det är att öva på vad du skulle göra om du drabbas av ett bedrägeri eller ett cyberangrepp.
Mm. Sen vet ju jag att vi har ju mer information om det här med nätfiske och skadlig kod på msb.se.
Ja.
Och... ni har väl en del på cert.se också?
Precis. Vi har en temasida om nätfiske på cert.se. Och sen vad det gäller råd till privatpersoner och till företagare så vill jag också tipsa om vårt nationella cybersäkerhetscentrum. Där finns det rådgivning som sagt både för privatpersoner och företagare. Och de hittar man på ncsc.se.
Då så. Tack snälla Karin för att du kom hit och förklarade för oss.
Tack själv.
Och lycka till. Bli inte lurad.